بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أهلا وسهلا مرحبا بكم. ما شاء الله في فوتشات رضاك وينهم دم السنة دبوكين رياض الصالحين أبي مام النووي رحمه الله تعالى. وفيكم إفرام تلت يتبكت كابيتل ودي كابيتلت تهريم الرياء. Kapitlet att det är förbjudet med ria. Och ordet ria betyder på svenska ögonkänneri. Att göra en god gärning för att visa upp sig. Att vara en ögonkännare. Och på engelska säger man show off. Och ett praktiskt exempel. Att en person till exempel kanske befinner sig här. Och så kommer någon in och säger snälla kan någon ge mig pengar. Jag är fattig. Jag behöver pengar till mat. Och då vill någon visa upp sig. Visa att jag är generös. Hoppas folk kollar på mig. Jag vill att folk ska tala väl om mig. Så personen skänker då pengar framför allihopa. Med avsikten av att visa upp sig. Inte för allas skull. Utan avsikten av att visa upp sig. Och bli kallad för generös och givmild. Det här är ria. Han är en ögonkännare. Det han gör, gör han inte för allas skull. Utan han gör det för att visa upp sig. Och det här är haram i islam. Det är inte bara haram utan det är en form av kirk. Och kirk som vi alla vet är den grövsta synden. Men ria i mindre proportioner är inte kirk akbar, en stor kirk som tar personen ut ur islam. Men det är någonting som nollställer personens gärningar. Till exempel som vi sa en person som då skänker pengar för att visa upp sig. Han får noll belöning för detta. Han får synd på sig. Och ingen belöning. En person som ber för att visa upp sig får inte heller någon belöning. Hans bön är ogiltig. Han måste ta om bönen. Och han får synd på sig. Är ni med? Det är det. Varför? För att vi har nämnt det här tidigare. Om man gör en bra gärning i islam, någonting gott, så måste denna gärning uppfylla två villkor. Och jag hoppas att ni alla kan de här villkoren. Vilka två villkor måste uppfyllas för att en gärning ska accepteras och klassas som god?
Att göra för Allahs skull och att för en sunna.
Ahsan. Att man gör gärningen med ikhlas, uppriktighet för Allahs skull. Och att man gör gärningen i enlighet med profetens sunna, alaihi salatu wassalam. Så det första villkoret är att gärningen görs för Allahs skull, eller hur? Eller ikhlas. Och vad är motsatsen till ikhlas? Ria. Att göra gärningen för någon annan än Allahs skull. Så gör man det accepteras inte gärningen. Och det andra villkoret är att den goda gärningen görs med uppriktighet. Och i enlighet med profeten sunna alaihi salatu wassalam. För gör man inte gärningen i enlighet med sunna så gör man den på ett innoverat sätt. Och allt som innoverat i islam kommer inte accepteras. Och ria är någonting som profeten a.s. fruktade för muslimerna. Det finns en sahih hadith där han sa, de satt och talade en gång om ett dajjal. Så han sa, vad är det ni pratar om? Är ni antikrist? Dajjal, den falska profeten som kommer att komma innan domedagen. Och då så sa de, vi pratar om ett dajjal. Och då så sa han, ska jag inte berätta för er vad jag fruktar mer för er än ett dajjal? Och de sa, jo berätta. Och då så sa han, dold kyrk. Eller mindre kyrk. Och det är den här ria ögonkänneri. Och han sa en person ställer sig och ber för att visa upp sig. Förskönar sin bön då han ser att folk kollar på honom. En fråga här. Han säger i denna hadith vad jag fruktar mer för er än ett dajjal. Samtidigt som han säger i en annan hadith att ett dajjal, antikrist, är den största prövningen från Adam fram till domedagen. Autentisk hadith. Han är den största prövningen i mänsklighetens historia. Hur kommer det då sig att han fruktar ria mer än ett dajjal? Förstår ni frågan? Borde han då inte säga att ria är den största prövningen mellan Adam och domedagen? Nej.
Ria sker hela tiden. Från du föds tills du dör. Medan Dajjals prövning den är
begränsad. Ria sker, eller kan ske, från Adams tid till domedagen. Kan drabba alla människor som har gått på denna planet. Men Dajjal kommer bara drabba de som lever under hans tid. Alltså Dajjal lever ju inte nu, så han är ingen prövning för oss nu, eller hur? Men han kommer vara den största prövningen för de människorna som lever under hans tid. Så rea är den största prövningen ur den aspekten, ur den synvinkeln. Att det är en prövning för alla människor. Författaren nämner i detta kapitel några ayat, koranverser och några hadither. Det första är Allahs uttalande: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا. Att de blev endast beordrade med att dyrka Allah med uppriktighet i sin religion och hunafa, en monoteist. Vad är det Allah Azza wa Jal beordrade människan med? Jo, att dyrka Allah Azza wa Jal uppriktigt. Allah Azza wa Jal skapade oss med syftet av att vi ska tjäna honom och dyrka honom. Känna honom och dyrka honom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah skapade oss bara för att vi ska dyrka honom, som han säger. Så syftet med livet är att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och när vi dyrkar Allah så ska vi göra det med uppriktighet. Och inte gärna ha några andra grumliga avsikter eller avse någon annan än Allah. Utan vi ska endast avse Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa. En hanif betyder en person som vänder sig bort från alla andra religioner och all annan dyrkan. En dyrkan till Allah och endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är så en muslim ska vara. Han vände sig bort från alla andra religioner än islam och vände sig bara till islam. Vände sig bort från allt som folk dyrkar och dyrkar bara Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah är den enda som förtjänar att dyrkas. Eller hur? Och alla religioner förutom islam är falska, inte legitima och kommer inte accepteras hos Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allah islam. Allah säger att religionen hos Allah är islam. Så Allah beordrade oss med denna enkla sak, att endast dyrka honom. Men människan är så envis och dum att hon går och tillber människor, änglar, djävular, statyer, djur, stenar, solen, månen och liknande. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu riya'an nas. Nollställ inte eran sadaqa, eran almosa, eran gåvor till fattiga med att påminna de fattiga om vad ni har gett och inte heller med att såra dem. Eller en person som gör det för att visa upp sig. Så här nämner Allah i surat al-Baqarah att personen som ger sadaqa, eller pengar, till fattiga och sen påminner om det goda han har gjort, han nollställer sin belöning. Och det här talade vi om för några veckor sedan. Och personen som också ger sadaqa, pengar till fattiga, med avsikten av att visa upp sig för andra. En välgörenhet. Han skriver på Facebook eller Instagram: jag skänkte 1000 kronor. Han vill ha likes. Kommer han få belöning? Det är hans avsikt att få likes. Jag skänkte 1000 kronor. Nej, han får ingen belöning alls. Han får snarare synd för det han har gjort. Som han alla. Och författaren nämner också versen där Allah Azza wa Jal beskriver al-munafiqin, hycklarna. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att hycklarna försöker att bedra Allah. Men det är Allah som kommer att lura dem. Och om de står för att be, så står de lata till bönen för att visa upp sig för folk. Och de minns endast Allah lite. Så en hycklares egenskap är vad? Att han försöker bedra Allah. Han tror att han kan lura Allah. Att han går in i moskén. Han är inte ens muslim. Låtsas. Personen är fake muslim. Han har inte ens wudu. Han ställer sig bara tyst. Och tror att han kan lura Allah och muslimerna. Att han är en troende person. Och när han ber lat. Han vill inte ens gå till bönen, men han går bara för att visa upp sig. Och när han ber så minns han inte Allah Azza wa Jal. Han står och tänker på annat. Det här är en hycklares egenskap. Innan han ber bara för att visa upp sig. Om det är kolsvart fajr eller isha och det inte finns belysning, han kommer inte ens till moskén för det finns ingen att lura. Folk kommer inte se honom. Men på dagen när folk ser honom går han dit bara för att visa upp sig och folk ska då tror att han är muslim. Och han tror då att han kan lura Allah. Men vi vet ju alla att ingen kan lura Allah subhanahu wa ta'ala. Allah vet vad som finns i våra hjärtan. Och det är också här en viktig sak, och det är att vi muslimer ska inte efterlikna hycklarna genom att be för att visa upp oss. Och vi ska inte heller efterlikna hycklarna genom att be lata. Att vi har al-kessel. Vi vill inte be. Och som det nämndes i en hadith, hycklaren är den som väntar tills bönen går ut nästan och det är någon minut kvar, han ställer sig upp och ber snabbt. Och inte minst Allah. Han är lat, han pallar inte be hela tiden. Det är ett dåligt tecken. Det betyder inte att man är hycklare, men det är ett dåligt tecken. Att man hela tiden är lat när det kommer till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och då måste man försöka arbeta med sin iman och förbättra sig. Jag tror problemet är just med bönen, att vissa personer, de har inte lärt sig in i syftet med bönen. Att bönen är någonting själsligt. Det är din kontakt till Allah. Att du åkallar Allah. Du talar till Allah azza wa jalla och du ber Allah om vägledning. Och bönen är det noblaste vi kan göra, som han nämns i en hadith. Och profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam brukade njuta av att be. Han sa, min ögonsten är i bönen. Låt oss njuta av att be, sa han till Bilal. Så bönen ska vara någonting du njuter av att göra. Göra sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns ingenting bättre och ingen position där du är närmare Allah i dunya än när du är i sujud till Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är en fakhr, det är en ära att få be till Allah azza wa jalla. Det är inte som vissa tror att det är en börda, ett straff, eller typ gå och be. Att varför måste jag be, vad jobbigt. Nej. Eller vissa ber som rutin, som gymnastik nästan. Det är bara Allah akbar, Allah akbar, utan att förstå vad man säger. Nej, wallah, vad är det själsliga? El khushu, som är själva lubb, som är själva hjärtat av bönen. Det är det viktigaste. Och det är någonting man måste arbeta med, så att man har mer njutning i sin bön. Nah. Och författaren nämner också här då flera hadither. Den första är en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att Allah säger. Vad kallas en sådan hadith för? En hadith där Allah säger Qudsi, en hadith Qudsi. Allah säger, ana aghna shurakai ani shirk. Allah säger att jag är den som är i minst behov av en partner. Den som gör en gärning och sätter någonting vid min sida, eller sätter någonting annat vid min sida, kommer jag att lämna åt den personen han satte vid min sida. Och denna hadith finns i muslim. Allah azza wa jalla, han är al-ghani al-hamid. Den oberoende, den rike, den enda sanna guden. Allah är inte i behov av en partner, en medgud. Allah är inte i behov av en son eller en fru eller liknande. Det finns ingenting som Allah. Och Allah är skaparen till allt. Allah är den som har allting i sin hand. Så Allah är inte i behov av att han ska ha någon partner. Tayyib. Så den personen som ber för att visa upp sig till exempel. Ja, ni söker ju belöning och pris, gott rykte eller pengar eller någonting världsligt hos den personen man visar upp sig för. Så har man satt den personen som en partner till Allah. Då Allah azza wa jall egentligen är den enda man ska söka belöning ifrån. Och han är den enda som kan belöna oss i slutändan. Så när man går och gör en gärning för någon annan än Allah, subhanallah, då så säger Allah subhanahu wa ta'ala att jag är inte i behov av detta. Och han lämnar personen åt den han har visat upp sig för. Och det sägs i vissa hadither att han kommer att säga på domedagen, gå till den här personen och leta efter din belöning. Och vet ju alla på domedagen att det endast är Allah som kan belöna, eller hur? Så subhanallah. Och det är också så lågt att göra en gärning för någon annan än Allah. För att i slutändan får du inte det du söker. Och personen kan inte gynna dig det minsta. Du har vanhedrat Allah subhanahu wa ta'ala. Du har inte visat respekt till Allah azza wa jalla. Du har trott dåligt om Allah azza wa jalla. Och du har trott för mycket om folk. Och den, folk frågar ibland, hur kan jag få mer uppriktighet? Hur kan jag motarbeta min ria, ögonkänneri? Jo, genom att veta vad folk verkligen är. Att ingen annan än Allah kan gynna dig. Bara Allah azza wa jalla är den som kan gynna dig. Den som kan avvärja skada och den som kan belöna dig. Det är bara Allah subhanahu wa ta'ala. Det här ligger inte hos folk. Så sök aldrig vad som finns hos folk genom att dyrka Allah azza wa jalla. Utan sök bara detta hos Allah azza wa jalla. För gör man det, så lämnar Allah dig åt den personen som du satte vid hans sida. Och på domedagen kommer du att få gå till honom och säga, belöna mig. Och ingen på domedagen kan gynna någon. Inte ens föräldrarna kan gynna sina barn. Barnen kan inte gynna sina föräldrar. Maken kan inte gynna sin maka och så vidare. Utan alla står ensamma med det de lämnade efter sig i detta liv. Han nämner sedan en väldigt mäktig hadith som också är från Abu Huraira. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Men det finns en berättelse bakom den. Det var att en man kom till Medina för att söka kunskap. Och han kommer in i moskén och han ser att folk är samlade runt en man. Så han frågar, vem är den här mannen? Och då säger de, det är Abu Huraira. De satt och lärde ut kunskap. Och han går sedan fram till Abu Huraira privat. Och han säger, jag vill att du, eller jag ber dig vid Allah, att du ska berätta någonting för mig som du har hört från profeten sallallahu alaihi wasallam. Och då så tog Abu Huraira honom åt sidan Och han sa att jag ska berätta för dig någonting som jag har hört från profeten Ali Sattasalam i detta hus. Och när han skulle berätta hadithen så började han att typ hyperventilera. Han kunde andas väldigt svårt och nästan svimmade. Och sen vaknade han upp och återigen han sa jag ska berätta en hadith för dig som jag har hört från profeten Ali Sattasalam. Och återigen han höll på att svimma. Tappa yani medvetandet. Och tredje gången, samma sak. Och sen fjärde gången så säger han att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att om det är domedagen så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att komma ner för att döma mellan människorna. Wa kullu ummatin jafia. Och varje folk kommer att stå på sina knän. Yani i rädsla för hur allvarlig denna dag är. Och så sa han att den första av människor som Allah kommer att döma på domedagen är en person som blev martyr. Och man kommer att hämta personen och man kommer att fråga honom om alla de gåvor han har fått i detta liv. Och personen kommer att erkänna de gåvor han har fått av Allah. Och Allah kommer att fråga honom, vad gjorde du med de gåvorna som du fick? Och då så säger den här mannen, jag stred för din skull tills jag blev martyr. Och då så säger Allah, kadabt, du ljuger. Du stred för att man ska säga att du är modig. Och det sades att du är modig. Och sen beordrar Allah änglarna att dra den här mannen på sitt ansikte och kasta honom i helvetet. Och en man som lärde sig kunskap och lärde ut kunskap och läste Koranen och man kommer att hämta denna man och man kommer att få honom att se de gåvor han har fått. Och han kommer att erkänna dem. Och man kommer att fråga honom, vad gjorde du med alla dessa gåvor? Och då säger mannen att jag lärde mig kunskap för din skull och lärde ut den för din skull. Jag läste Koranen för din skull. Och då så säger Allah, du ljuger. Du lärde dig för att man ska säga att du är en kunnig person. Du är en qari, en person som läser Koranen. Vilket också var någonting som sades. Och sen säger Allah till änglarna, dra denna person på sitt ansikte och kasta honom i helvetet. Och en tredje person som Allah gav mycket rikedomar. Och han gav honom från alla sorters rikedomar. Man kommer att hämta mannen, visa honom de gåvor han har fått och få mannen att erkänna. Och Allah kommer att fråga honom vad han gjorde med alla dessa gåvor. Och då så säger mannen att det fanns ingenting gott som du tycker om förutom att jag spenderade för din skull på dessa saker. Och då så säger Allah, du ljuger. Du gjorde det bara för att man ska säga att du är generös, vilket också sades. Och sen så beordras änglarna att dra denna man på sitt ansikte och kasta honom i elden. Subhanallah. Och den här hadithen, ja ikhwa, som vi sa är väldigt allvarlig. Den fick Abu Huraira att nästan svimma. När Muawiyah radiyallahu anhu hörde denna hadith började han gråta. En allvaret av denna hadith. Och det här är de tre första människorna som elden kommer att flamma upp för på domedagen. Det är inte den som dyrkade statyer eller den som gjorde kuffer. De ska också till helvetet. Men här är de tre första som ska till helvetet. Och vilka är de? Det är en person som tillskrev sig islam. Som stred och dog på slagfältet. En person som satt och lärde sig kunskap, Koranen, hadithen och lärde ut den. Och en person som skänkte av sina rikedomar till fattiga. Det här är de tre första som kommer att kastas i helvetet på domedagen. Varför? För att de gjorde det inte för Allahs skull. De gjorde det alla tre för att visa upp sig. Och tre betyder inte här att de är tre individer. Utan det är tre sorters folk. Varje person som har gjort detta faller in under samma kategori. Varje person som stridit i en korrekt jihad fi sabilillah, men bara för att visa upp sig, är inte martyr. I folks ögon, ja han kanske är martyr. Men Allah vet vad han hade i hjärtat. Han stred för att bli kallad för den modige. Vilket han kanske också blev. Och här nämner ulema att de blev kallade för modig. Men även om han inte blev kallad för modig. Han hade en dålig avsikt. Och ingen kallar honom för modig. Han får ändå detta straff. För hans avsikt var att visa upp sig. Det var inte för Allahs skull. Så han kastas i helvetet. Och släpas på ansiktet. Dras på ansiktet och kastas i helvetet. För att förnedras på domedagen. Framför alla människor. Och personen som lärde sig Koranen, kunskap, lärde ut den. Men inte för Allahs skull, utan bara för att visa upp sig. Att man ska kalla honom för sheikh och alim. Han ska få många följare, tjäna pengar och liknande saker. Den sökte inte kunskap för Allahs skull. Lärde sig Koranen för att kanske bli känd. Få många views på YouTube och liknande. Öppna YouTube-kanal, tjäna pengar. Bli en kändis och så vidare. Det var hans avsikt. Det var inte för Allahs skull han lärde sig Koranen. Och den tredje personen som ger sadaqa, välgörenhet till behövande. Men inte heller för Allahs skull. Utan han gjorde det ria'en för att visa upp sig. Då kommer de här personerna att kastas i helvetet. Och när man berättade denna hadith för Muawiyah så grät han och så läste han den här versen att Allah Azza wa Jalla har talat sanning. Man kan yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Den som söker det världsliga livet. Kan ni komma fram? Den som söker det världsliga livet och dess glitter. Det som är vackert i detta liv. Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasum. Vi kommer att ge dem vad de söker i detta liv utan att minska deras belöning. Yani det världsliga. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Det är de som på domedagen inte har annat än eld. Wa habita ma sana'u. Och det de gjorde i detta liv nollställs. Wa batilu ma kanu ya'malun. Och allt de gjorde, det var falskt. Yani den som gör en god gärning och han söker bara dunya, detta världsliga liv med sin gärning, kommer kanske att få lite av det han söker. Men på domedagen har han ingenting att hämta hos Allah, utan det han gjorde var falskt. Allah musta'an. Här kommer vi till en viktig fråga som man måste förstå här. När vi talar om uppriktighet och att inte visa upp sig, så handlar detta bara om religiösa gärningar. Det handlar inte om världsliga gärningar. En person som spelar fotboll för att visa upp sig, det är inte ögonkänneri. Det faller inte in under dessa hadither. För att spela fotboll är inte en dyrkan till Allah. Förstår ni? Det är inte samma sak. Utan det här handlar om ibadah, dyrkan. Det handlar inte om världsliga saker. Sen kanske det är en annan femma att det inte är så bra att vara skrytsam och vilja visa upp sig. Det är en annan femma, men det är inte ria. Okej? Okay? Utan ria handlar om det religiösa. Taib, så det handlar bara om religiösa gärningar. Två. Det nämndes här att man inte ska söka dunya. Alltså antingen söker man Allah, eller man söker att visa upp sig för folk, eller man gör en god gärning för att få någonting världsligt. Till exempel en person säger, om du memorerar hela Koranen, du får 1 miljon kronor. Så personen, mashallah, han joinar första koranskolan och sätter sig och läser Koranen 6 timmar om dagen i ett halvår, och han kommer, jag är färdig. Varför? För han vill ha 1 miljon kronor. Får han belöning för att han lärde sig Koranen? Nej, han får ingen belöning. Han får ingen belöning. För skulle man säga till honom efter en vecka, tyvärr, belöningen är borta. Vad skulle han göra? Han skulle hoppa av skolan, eller? Alltså, han gör det bara för pengarnas skull. Då är det inte tillåtet. Men om man däremot gör en gärning för Allahs skull och samtidigt vill ha den här moroten, det här lilla extra som finns. Så lär dig Koranen och du får 1 miljon kronor. Du vill lära dig Koran för Allahs skull, du gör det för Allahs skull, men samtidigt du har skulder att betala, du vill hjälpa din familj, du behöver pengar. Så du gör det för Allahs skull, men du vill också ha det här lilla extra. Det är okej. Men du får mindre belöning än om du bara skulle göra det för Allahs skull. Hänger ni med? Du gör det inte bara för dunya, och du gör det inte heller för dunya först och sen för Allah, utan först för Allah och bara för Allah. Så även om man säger till dig efter en månad, tyvärr, du kommer inte få några pengar, han kommer ändå fortsätta. Han gör det för Allahs skull. Okej? Okay? Det finns ett till scenario, och det är att i vissa hadither har det nämnts att en person som gör en viss god gärning får någonting från dunya. Till exempel att den personen som håller släktbanden, han är god mot sina släktingar, sin pappa och sin mamma, kommer Allah att öka i försörjning, alltså i pengar, och Allah kommer att ge personen ett längre liv eller mer välsignat liv. Den hadithen är sahih. Så om en person håller bra kontakt med sin familj, sina föräldrar, han är god mot dem, kommer han att få pengar, rikedomar i detta liv och baraka, och han kommer att få ett längre och friskare liv. Och det här är också något som alla vill ha. Så vad säger man en person som är snäll mot sina föräldrar och släktingar för att han vill ha den här belöningen? Är det okej? Okay? Jo, det är okej. Okay. Varför? För att han gör det för Allahs skull, och han vet att det är Allah som kommer att ge honom pengar och längre liv. Men han söker inte belöning av någonting annat. Han söker inte belöning av sina föräldrar. Utan belöningen finns hos Allah. För Allah har sagt att om du gör detta kommer du få denna belöning. Och då är det okej att göra det. För För att Allah har nämnt det som en morot, som någonting extra. Men du gör det självklart för Allahs skull och för att få det här världsliv. Det är okej. Okay. Hänger ni med? En person till exempel vill ha mera pengar. Så vad gör han? Han vet att den som skänker pengar, han får mera tillbaka. Så han ger sadaqa med avsikt av att få mera pengar tillbaka av Allah. Det är okej. Okay. Men samtidigt om han inte gör det, han gör det bara för Allahs skull, då får han mera belöning och han får ändå pengar tillbaka. Förstår ni? Så den här avsikten är inte ett måste. För är du god mot dina föräldrar, du kommer ändå få längre liv och mer baraka. Du behöver inte ha den avsikten, men har du den så är det okej. Okay. För den har nämnts att den som gör den här gärningen får det av Allah. Så han söker ju vad som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala, och därför är det tillåtet. Ja. Det berättas också här från Ibn Umar radiyallahu anhuma att man sa att det finns folk som går in till as-salatin, till makthavarna. Och de talar med andra ord än vad de gör när de är med oss. Och då så sa Ibn Umar radiyallahu anhuma att vi brukade anse detta vara en form av hyckleri på profetens tid alayhi salatu wassalam. Vad menas här? Samma sak, att en person kanske har, han är en bra muslim, men när han går in till makthavarna så blir han en annan person. Han har dubbla ansikten. Han är falsk. Och han gör saker där för att visa upp sig. Att han säger att den här makthavaren, han är orättvis, han är diktatur, han följer inte Koranen och sunnan. Så när han går in till honom, största smilet, och han är jättebra och jättefin och så vidare. När han spelar, han har dubbla ansikten. Och det här var någonting som sahaba radiyallahu anhum brukade kritisera. En muslim ska vara genuin. En muslim ska inte vara falsk. Ska inte ha dubbla ansikten. Vare sig där med makthavare eller med andra människor. Utan man ska alltid vara äkta. Och man ska inte vara falsk som människa. Det berättas också från Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhum att profeten a.s.w. sa: den som vill göra sig hörd kommer Allah att låta bli hörd. Och den som vill visa upp sig kommer Allah att låta visas upp. Och den här hadithen Bukhari muslim. Vad menas med detta? Att personen som har ria, han är ögonkännare, han gör saker för att visa upp sig, kommer Allah att skämma ut på domedagen. Allah kommer att avslöja, blotta och skämma ut den här personen på domedagen. Han vill bli sedd, du kommer bli sedd. Men alla kommer veta din avsikt på domedagen. Och samma sak, han vill bli hörd. Allah kommer att låta honom bli hörd på domedagen. Innan man kommer få veta hans sanna avsikt. Och här är också en viktig sak. Det som kallas för summa. Att vilja bli hörd. Inte bara bli sedd, utan vilja bli hörd. Och det kan vara att, för någon kanske tolkar det här med ögonkänneri väldigt bokstavligt. Men om en person är instängd i ett rum och han vet att det kommer folk här ute, det kommer någon syster han vill gifta sig med, så han börjar läsa Koranen jättefint. För han vill att hon ska höra honom och säga mashallah, vad är det för broder och så vidare. Han blir inte sedd, eller hur? Men han blir hörd. Det är samma sak där. Hans avsikt är en ögonkänneri, förstår ni? Eller ett annat scenario, att en person ber på natten i ensamhet, i mörkret. Han ber frivillig bön. Och kommer på morgonen till sina kompisar och säger jag har så ont i fötterna, jag stod flera timmar i bönen i natt och så vidare. Ingen såg honom be. Men han, yani, sen avslöjade för att de ska tala gott om honom. Det här är självklart också en fel och en form av ria. Det berättas också sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att den som lär sig kunskap som egentligen bara får sökas för Allahs skull, men han lär sig den för att få någonting världsligt, någonting materiellt, kommer inte att få känna doften av paradiset på domedagen. Och denna hadith är autentisk. Här nämner profeten a.s. synden av att söka islamisk kunskap för världsliga avsikter. Att en person som vi sa kanske lär sig Koranen för att få pengar, eller memorerar hadither, går till en islamisk skola för att få någon form av status och tjäna pengar och liknande. Han gör det bara för att få dunya. En kvinna som han vill gifta sig med, han vill bli kändis, eller han vill ha pengar eller liknande. Den här personen kommer inte förtjäna doften av paradiset. Och det är mycket, mycket allvarligt. Och det här bevisar på att söka kunskap är en god gärning. En dyrkan som bara ska vara för Allahs skull. Och man ska inte ha någon världslig avsikt med detta. Så personen kommer då på domedagen inte förtjäna doften av paradiset. Det är någon som vet hur långt Doften från paradiset känns utanför paradiset. Om du skulle gå bort från paradiset, hur långt bort kan du gå och ändå känna doften komma ut från paradiset?
70 eller 70 000 år.
Ja. 70, precis. Eller vissa hadithen är med 40, vissa 70, vissa 100. Det kan vara beroende på vilken dörr och så vidare. Vilken person, hur snabbt man går och så vidare. Men gärna det som har nämnts max är 100 år. Gärna du går ut från paradiset 100 år. Går i 100 år kommer du ändå känna doften från paradiset. Och därför så sa också profeten alaihissalam att om en kvinna från Hurul'in, Jannah, skulle kolla ner gärna bland månen, kolla ner på oss över jorden, så skulle hon lysa upp hela jorden och fylla hela jorden med en god doft. Hela planeten skulle fyllas av en god doft om hon bara visade sin närvaro i himlen, mashallah. Nas'alallaha min fadli. Tayyib. Författaren säger sen kapitel vad folk tror är ria, men det är inte ria. Det finns saker som folk tror är ögonkänneri, men det inte är ögonkänneri. Och där nämns det från Abi Darr radiyallahu anhu att han sa, ja Rasulullah, vad säger du om en person som gör en god gärning och sen prisar folk honom för det? Och då så sa profeten alaihi salam, det här är den troendes påskyndade belöning. En påskyndade bushra, en glada budskap berättad av muslim. Yani tvärtom, du ber uppriktigt för Allahs skull. Du åker och söker kunskap, du läser Koranen, du är generös. Och sen, utan att du har bett om det, så talar folk väl om dig bakom ryggen. Det här att de prisar dig. Du blir älskad, du blir omtyckt och folk talar gott om det. Är det här ögonkänneriet? Nej. Utan det här är den troendes påskyndade belöning i detta liv. Mashallah. Yani ajil bushra al-mu'min. Den troendes påskyndade belöning i detta liv. Så därför, alltid, man gör allting det man gör för Allahs skull. Inte för föräldrar, inte för syskon, inte för att få ett arbete, inte för att få en kvinna. Utan alltid gör man saker och ting med uppriktighet. För Allahs skull. Wallahi, du kommer att bli baraka, välsignad i det du gör. Gör du någonting för att visa upp sig, det kommer att vara fruktlöst. Det kommer inte ge någonting positivt. Utan det ger dig bara Allahs vrede och straff på domedagen. Så att man alltid gör allting man gör för Allahs skull. Och sen du får allt det här på köpet. Du kommer få dunja på köpet. Folk kommer prata gott om dig och så vidare. Men det är ingenting du avser med dina goda gärningar. Vi glömde nämna en sak som är jätteviktig. Som muslim så ska man ju göra allting uppriktigt för Allahs skull. Och då brukar de lärda nämna att det bästa är att göra goda gärningar i hemlighet. Okej? Det bästa är att göra goda gärningar i hemlighet. Att till exempel du vill be sunna. Är det bäst att be sunna i moskén? Eller är det bäst att be den hemma? Hemma. Av många anledningar, men en av dem är just det här med uppriktighet. Du ska ge sadaka, skänka pengar. Är det bäst att göra det öppet eller göra det hemligt? Ja, det ska vi komma till. Men generellt, hemligt. Okay? Och så finns det då ett undantag. Där det ibland kan vara bättre att göra en gärning öppet. Och det är om man vill vara en god förebild, ett föredöme. Till exempel, någon kommer nu och säger vi ska bygga en moské. Det kostar 100 000. Vem ger sadaka? Och jag nämner belöningen för sadaka och så vidare. Men jag ser att ni, plånboken kommer inte upp. Jag säger bismillah, jag ger 1 000 kronor. Jag är den första. Jag vill ha mest belöning. Här är 1 000 kronor. Då kanske jag gör det. Eller jag gör det för att hypa er. Jag vill att ni ska haka på. Att mashallah, det här är pålitligt. Det här är bra insamling. Han ger pengar. Han är våran förebild. Och så vidare. Eller vi ska också ge som han gav. Det här är tillåtet. Om man gör det med den avsikten av att vara en bra förebild. Och att lära ut. Okej? Okay? Samma sak. En gång så bad profeten Muhammad a.s. Och han bad på el-mimbar, alltså på en upphöjd plats. Och så sa han, jag bad här för att ni skulle följa mig i bönen. Yani för att ni ska be så som jag har bett. Hänger ni med? Så han bad, gjorde salat till Allah med avsikten av att folk ska lära sig. Så det är tillåtet om man har den avsikten. Den avsikten är också i slutändan för Allahs skull. Det är inte för att visa upp sig. Men det är också viktigt för att varför? Shaitan kommer till vissa människor och typ så här, vi går och ber nu i moskén. Personen vill be sunna. Och då kommer shaitan och säger nej. Det är ögonkänneri. Du ska inte be sunna i moskén. Och så går personen hem och ber inte alls. Han blir trött. Han ber inte alls. Du vet, det händer ibland. Så vad är bäst? Att be i moskén eller inte be alls? Be i moskén. Och att be framför folk är inte ögonkänneri. Så länge du har rätt avsikt. Men shaitan kommer ibland till folk och får dem att lämna goda gärningar med wiswas, dåliga tankar, att det är ögonkänneri. Då ska man bara putta bort det. Man ska inte lämna en god gärning på grund av en sån tanke. Du ska ändå göra gärningen och strunta i shaitan. Tänker jag, gör den för Allahs skull. Eller hur? Så att det är också att man ska inte låta sig luras på det här sättet. Vi har ett till kapitel. Vi har en kvart på oss, inshallah ta'ala. Vi kan gå igenom det. Och det är någonting helt annat. Och det är kapitlet förbjudet att en person, en man, kollar på en främmande kvinna och en kvinna kollar på en främmande man. Yani att man sänker blicken. Man kollar inte på det som Allah Azza wa Jal har förbjudit. För Allah Azza wa Jal säger i Koranen, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Säg till de troende männen att sänka från sina blickar. Och sen säger Allah Azza wa Jal samma sak till kvinnorna. Att säg till de troende kvinnorna att sänka sin blick. Yani i islam så ska man inte gå och kolla på snygga tjejer. Och tjejer ska inte gå och kolla på snygga killar. Vare sig det är på gatan, i gallerian, på en app, på massa bilder och liknande saker. Utan man sänker blicken. När man kollar inte på det som Allah Azza wa Jal har förbjudit. Utan man får kolla på sin fru, helt enkelt. Ja. Och Allah Azza wa Jal säger också i Koranen, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhum mas'ula. Att ni kommer att frågas om synen, hörseln och hjärtat, yani era tankar. Ni kommer att frågas om allt detta på domedagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också, ya'lamu kha'inat al-a'yun. Allah vet vad ögat bedrar och vad som finns i brösten. Yani, om du sneglar på en vacker tjej och ingen ser dig, tror ni inte Allah vet avsikten? Vet inte Allah vad du kollar på? Allah vet. Så man kan inte ljuga för Allah subhanahu wa ta'ala. Utan Allah vet avsikten med ens blick. Och här är också en sak. Någon kanske frågar eller tänker sig, men vadå, det är jätteextremt. Ska man inte ens få kolla på andra könet? Alltså kolla med lust. Det ska man inte göra. Varför? Vad är hikman? Vad är visheten bakom det? Kanske någon undrar. För allting i islam har en vishet. Vare sig vi känner till den eller inte. Så vad är då visheten med att sänka blicken? Det är att islam har förbjudit zina, otukt. Att man har utomäktenskapliga förhållanden. Och vad är det första steget till zina? Det är titta. Det är inte att du hoppar i sängen med en tjej. Det första steget är titta. Sen gå fram, prata, sen röra, sen träffa, sen vara själv. Och sen, gärna det ena leder till det andra. Så för att stänga alla de här dörrarna så förbjuder islam detta. Och sen frågar jag också en fråga. Av att kolla på vackra tjejer. Du går och glor på alla vackra tjejer. Du kollar på, audubillah, vissa kollar på pornografi och liknande vackra tjejer på bilder. Vad får du ut av det i slutändan? Nämn mig en god sak du får ut av det i slutändan. Ingenting får du ut, eller hur? Ingenting får du ut. Det är som en person som svälter och går och kollar i ett skyltfönster på vackra maträtter. Vad får han ut av det? Kommer han bli mättare? Eller kommer han bli mer frustrerad att han inte får det? Han vill ha det, men han kan inte få det. Samma sak, du kollar på världens snyggaste tjejer idag, det är klick bort i mobilen, men du kan inte få det. Det väcker bara en frustration. Så att man får inte ut någonting av att kolla på detta. Och det finns en hel föreläsning på islam.nu som handlar om att sänka blicken. Vi talar ju om det här, Ibn Qayyim nämner nyttorna med att sänka blicken. Och i de här verserna, i surat al-Nur, där vi beordras att sänka blicken, så nämns efteråt att Allah är ljuset av himlarna och jorden. Och i surat al-Nur, surat om ljuset. Och då nämner Ibn Taymiyyah och andra lärda att den som sänker blicken kommer att få ljus i sitt hjärta. Ljuset av iman i sitt hjärta. Kommer få ett mjukt, levande hjärta. Allah kommer ge honom ljus i ansiktet. Men om du går och kollar på haram hela tiden så kommer det göra ditt hjärta hårt, svart. Och du kommer att bli hela tiden frustrerad och missnöjd och så vidare. Så det är bättre att sänka blicken och inte kolla på, eller det är wajib, inte bättre. Det är wajib att sänka blicken och att inte kolla på haram. Och det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalatu wassalam sa att det har skrivits på människan nasibuhu minaz zina. Varje människa har en liten andel som är skrivet i ödet, att hon kommer att begå en del av zina, en i otukt. Men vad som menas här är metaforiskt, inte stora otukten, utan det som leder till otukt. Och så sa profeten alaihissalam, ögats zina är att kolla, öronens zina är att lyssna, och tungans zina är att tala, och handens zina är att vidröra, och fötternas zina är stegen, och sen är det hjärtat som önskar och hoppas, och sen är det könsorganet som bekräftar eller nekar till detta. Och den här hadithen som har i muslim. Men här nämndes de här medel, dörrarna som då leder till zina. Och att varje människa kommer att falla in i något av detta. Ja, det finns ingen människa som aldrig i sitt liv har kollat på en tjej. Eller hur? Det finns, alla har gjort det. Och så vidare. Sen de andra kan man diskutera. Men att man i alla fall, man ska inte göra dessa. Man ska hålla sig borta från dem. Och har man gjort den så ber man om förlåtelse. Det här är från de mindre synderna. Gärna så länge man inte faller in i zina. Men man ber Allah azza wa jalla om förlåtelse och försöker att kämpa emot helt enkelt. Det nämndes också från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, jag varnar er för att sitta på vägen, eller vid vägen. Och då så sa de, ja Rasulullah, men vi måste sitta vid vägen. Och då så sa han, om ni insisterar att sitta vid vägen så måste ni ge vägen dess rätt. Och då sa man, vad är dess rätt? Och då så sa han att vägens rättighet är att sänka blicken, inte skada någon fysiskt, besvara salam, att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och en annan hadith, att tala väl. Så sitter man, vet som många gör i vissa länder, de sitter och fikar hela dagen på vägen och glor på allt och alla och snackar om allt och alla som går förbi. Vissa kanske måste, han kanske har sin business vid affären, sitter utanför affären eller liknande. Men i alla fall, är man vid vägen och sitter vid vägen, så ska man då ge vägen dess rättigheter. Inte sitta och kolla på allt och alla, inte tala dåligt, inte svära åt folk, säga fula saker åt folk, påbjuda det goda, förbjuda det onda, hjälpa folk som behöver hjälp och så vidare. Det här är från vägens rättighet.
Kan du nämna dem igen bara?
Ja, det är Raddul Basar, att sänka blicken. Kaffel Ada, inte skada folk, svåra folk. Raddul Salam, besvara salam. Påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Och det lades till en annan hadith i muslim. Och att tala väl. Det berättas också från Jarir radiyallahu anhu att man frågade Rasulullah alaihi salatu wassalam om man råkar se en kvinna plötsligt. Och då så sa han, vänd bort din blick. Berättad av muslim. Al-nadaratu al-faj'a. Du går ut och du möter en vacker kvinna till exempel. Du får ingen synd för den här blicken som faller på henne. Det är naturligt. Men vänd bort blicken. Fortsätter du att kolla, kollar du en tillgång, det är då du får synd på det. Så den här första blicken får man ingen synd för. Och sen sista hadithen berättas från Abu Sa'id radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att en man får inte kolla på en mans aura, eller privata delar. Och inte heller en kvinna kolla på en kvinnas privata delar. Och inte heller får en man sova med en man under samma täcke. Och inte heller får en kvinna sova med en kvinna under samma täcke. Berättad av muslim. I denna hadith nämns det att det är haram för en man att kolla på auran, de privata delarna, hos en annan kvinna, yani en hans fru, eller aura, att kolla på en naken kvinna får han inte göra, och vice versa, kvinnan får inte heller kolla på en naken man förutom hennes egen man. Det är helt okej att göra det om det är hans egen partner, men på en främmande person får man inte kolla, och inte heller på samma kön. Män får inte kolla på nakna män och kvinnor får inte kolla på nakna kvinnor. Som ni vet, folk som duschar nakna tillsammans och folk som bastar nakna tillsammans och tar väldigt lätt på de här sakerna. Det är oislamiskt beteende. Vi muslimer gör inte detta. Utan man täcker sig helt enkelt. Är man i en bastu, man har en handduk på sig och så vidare. Man blottar sig inte på det här sättet. Och sen om man skulle sova över hos en kompis eller någonting, så får man inte sova naken eller lättklädd i samma säng under samma täcke. Det är inte heller tillåtet. För att ibland när man sover gör man saker som man inte vet. Och det kan ju sluta riktigt illa liksom. Så därför är det inte tillåtet. En fråga också här som är relevant. Vi kan ta som sista fråga. En man får inte kolla på en annan mans aura. Vad är mannens aura? Vad är det mannen måste täcka? Vad är det du inte får kolla på? Och vad är det du får kolla på? Precis. Det är naven till knäna. Naven till knäna är mannens aura. Och sen nämns det också enligt vissa lärda som Ibn al-Qayyim att låren är en lättare form av aura. Alltså det är rekommenderat att täcka dem, men skulle en del av låret visas så är det inte synd. Det är bättre att täcka låren. I bönen måste de täckas. Men utanför bönen, om de skulle visas, så är det inte synd. Okay? Och sen då, för den här frågan kommer, får man kolla på fotboll eller någon som har så här lite kortare shorts och sånt. Då har det använts som ett argument att de visar låren. Men Allah, som vi sa, att det finns till och med en hadith att profeten som en gång visade sitt lår. När han var ute på en resa eller när han satt vid en brunn också. Så att det är rekommenderat att täcka låret, men inte ett måste.
När du säger till låret, menar du över knäskålan eller precis?
Precis, från naven till knäskålarna, inte inklusive knäskålarna. Så att om du ber, så om du har shorts som går till knäskålarna, så är din bön korrekt. De måste inte täcka knäskålarna, jättebra fråga. Men också när man ber, så ska man täcka axlarna som man. Man ska täcka axlarna enligt många lärda. Tayyib, kvinnans aura framför en annan kvinna, där finns det olika åsikter. Vissa säger att det är att hon klär sig anständigt. Att hon får visa till exempel fötterna, smalbenen, underarmarna, nacken, håret och så vidare. Det är en åsikt. Och den andra åsikten är att hon, hennes aura framför kvinnor är samma som mannens aura framför män. Från naven till knäna. Och Allah alam, det är det som kanske verkar vara mest korrekt. För det är det som bevisen tyder på. Att det finns alltså i grunden ingen skillnad på män och kvinnor. Om det inte har nämnts ett undantag. Och i alla fall, det finns lite olika åsikter. Självklart så ska ju kvinnan också klä sig anständigt framför andra kvinnor. Inte att hon får gäster och kommer ut liksom, utan att täcka brösten och så vidare. Men till exempel, den här frågan blir relevant. Om en syster vill amma sitt barn framför en annan kvinna. Är man på den första, andra åsikten så blir det haram. Får inte visa brösten. Men är man på den första åsikten så får hon göra det. Det finns ett behov och det är inshallah okej att göra det. Men som sagt, bara man klär sig anständigt. På samma sätt som jag får en gäst hemma. Jag kommer inte möta gäster med bara shorts. Eller kalsonger och sen säga att det är lugnt, det är aura. Nej, utan man ska ju klä sig anständigt. Man ska ju ha sin zina när man möter folk och vara i sin bästa skepnad liksom. Allah. I alla vi avrundar där. Vi kan ta lite frågor. Ahlan wa sahlan. Lala, mycket bra fråga. Om du bjuds av någon på mat och du fastar, får du då säga att du fastar? Jo, du får. Du får säga att du fastar. Det finns ju hadithen om du bjuds på en walima och fastar, så ska du göra dua för personen. Ja, du visar att du fastar, du säger att du fastar, ber om ursäkt och gör dua för personen. Samma sak om någon vill bråka med dig, vad säger du för någonting? Inni? Sa'i. Precis. Det är inte ria, det är inte ögonkänneri. Om din mamma ringer till dig på darsen, det är ria. Att säga goda saker, göra goda saker är inte ria. Om man inte har en dålig nia, inte har en dålig avsikt. Så att säga jag är på föreläsning, jag ska på föreläsning, helt okej. Okay. Det är inte ögonkänneri. Precis. Jättebra fråga, det var en fråga också. Om du fastar och din mamma säger kom och ät, och du säger fasta, hon säger bryt fasta, måste du då bryta fasta?
Ja.
Man ska lyda sina föräldrar, men jag tror inte föräldrarna säger så. Men det kan vara till exempel att det är en jätteviktig fest, walima, aqiqa, hela släkten kommer och du bara ska vara jätteosocial när jag fastar. Alltså det är bättre, bryt fastan igen. Man ska lyda sina föräldrar, precis. Det är wajib att gå dit, men inte wajib att äta. Det var en fråga från tjejerna. Är det haram att kolla med lust? Eller är det haram att överhuvudtaget kolla på andra könen? Det finns lite olika åsikter där, men det starkaste är nog att man överhuvudtaget inte ska kolla. Men med lust så blir det ju mycket värre liksom. Får man kolla på motsatta könet på YouTube om detta sker utan lust? Ja, det är också en viktig sak här som vi glömde nämna. Och vi går igenom det i den här andra föreläsningen som heter just att sänka blicken. Där de lärda nämner att det är grövre för mannen än för kvinnan. Att kvinnor får kolla om det inte är med lust. Det nämns bevis på det i Koranen och Sunnan, att kvinnor får kolla på män om det inte är med lust. Som då Aisha radiallahu anha kollade på Al-Habasha, de här som hade en uppvisning i moskén. Och det finns andra bevis också, att det liksom är tillåtet, wallah alam. Men som sagt var då inte med lust. Kan ni påminna bröderna om att inte sitta på hallen soffor då folk kommer till dars? Det är väldigt jobbigt för oss när vi kommer in. Självklart. De känner sig uttittade. Ja, ni bröder sitter här inne innan darsen, inshallah. Får man förstå något
sådant inför kuparet?
Assen. Får man läsa Koranen finare i dawa syfte? Nej, det är inte ögonskift. För det fanns en sahabi. Han, jag tror det var Abu Musa. Då så profeten sa, hörde honom läsa Koranen utan att han visste om det. Och så sa han dagen efter, jag hörde dig läsa Koranen väldigt vackert. Och då så sa han, om jag hade vetat att du lyssnade skulle jag ha förskönat rösten ännu mer. Jenny, för din skull. Alltså det är rekommenderat att försköna rösten i islam. När man läser Koranen. Så att om du gör det för annars skull, det är lugnt. Samma sak om jag föreläser. Att jag avser att presentera föreläsningen på ett vackert sätt. Presentera kunskapen på ett professionellt sätt. Det är ju inte ögonkänneri. Förstår du? Det är ju korrekt. Som jag tror att Sofian Tauri sa. Försköna kunskapen. Ni ska försköna kunskapen. Och låt inte kunskapen försköna er. Alltså det är din avsikt. Att försköna kunskapen. Broden där.
Det är bara för en tjej. Det kan man vara säker på att man är uppriktig.
Wow. Hur kan man vara säker på att man är uppriktig? Alltså så länge man inte har grumliga och felaktiga avsikter så är man inte heller uppriktig. Man ska inte heller gå och älta för mycket såna tankar. Vissa får ju så här wiswas att jag är inte uppriktig fast de kanske är det. Och det kan leda till stor ondska liksom. Precis, brodern säger här, om man läser Koranen så får man presenter. Sen lär man sig ännu mer för att få ännu mer presenter. Det är ju fel om man bara lär sig för att få presenter. Man lär sig för Allahs skull och samtidigt man gärna vill ha presenter, man får ta presenter. Men man lär sig först och främst för Allahs skull. Vi måste avrunda, vi ska gå till bönen i kölen.
Tack till Dawia.